att tolka människors nöd och att närma oss människor. Och om vi känner någonting utav den nöd som jag tror Gud känner när han ser på människomassorna, liksom det står om Jesus att när han såg folkskaran så ömkade han sig över den. Och jag har, tycker jag, kommit på skam med mig själv därför att jag känt en sådan likgiltighet inför andra människors andliga tillstånd. Det har nästan inte spelat någon roll, har det känts ibland. Man har haft fullt upp av sig själv och sitt eget och inte haft tid eller lust att engagera sig emotionellt för människors andliga nöd. Spurgeon sa på sin tid att den som ovilligt och kallhjärtat predikar någon lära är dess värsta fiende. Guds sanningar är inte ämnade att förkunnas av likgiltiga och oberörda budbärare, utan Gud vill att sändebudens hjärtan riktigt ska vibrera av verkligheten i de sanningar som de har fått att förmedla. Och därför har Gud valt människor till sina redskap. Människor som inte bara kan förstå utan som också kan känna. Därför att han vill att budskapet inte bara ska bli förmedlat som sådant, rent faktamässigt, innehållsmässigt, utan att han också vill att någonting av det gudomliga hjärtats slag bakom budskapet ska upplevas och förnimmas. Därför att Gud är en person som inte bara är intresserad av att hans sanningar faktamässigt uppfattas och förstås, utan att när hans budskap förmedlas, att det också görs på ett sådant sätt att människan som lyssnar förstår att det är en levande Gud som talar, att det är en Gud som tänker, det är en Gud som reagerar, det är en Gud som känner och som är engagerad i människans situation. Gud är alltså inte bara intresserad av vad som sägs, utan hur det sägs. Så budbärarens sätt att förmedla budskapet ska samtidigt röja någonting av Guds egen känsla bakom det ord som förmedlas. Gud vill att förkunnaren ska bli ett hjärta med budskapet. Ja, ett hjärta med Gud själv. Så att det blir som för Jeremia när han tyckte att det var för jobbigt att tala i Guds namn, för ständigt så fick han motstånd. Och så påminner han sig och säger: du, Herre, övertalade mig ju, och jag lät mig övertalas att bli ditt sändebud. Du grep mig och blev mig övermäktig. Jag mötte motstånd, jag ville sluta att förkunna, men då säger han: då blev i mitt hjärta som brann där en eld instängd i mitt innersta. Jag ansträngde mig för att uthärda denna eld, men jag kunde inte. Och så måste han fram med budskapet igen. När budskap om Guds rättfärdighet förkunnas, när budskap om Guds dom måste förkunnas och frambäras, då måste också predikanten som gör det med smärta och bävan. Och när budskapet om Guds kärlek och nåd förkunnas, då måste predikantens egen själ riktigt vibrera av förundran inför denna underbara sanning. Paulus, han förstod det här. Ibland så refererar han till sig själv som en moder som ömsint vårdar sina späda barn. Och ibland så refererar han till sig själv som till en fader som förmanar och tillrättavisar. Och när han skriver till galaterna, som var inne på en farlig väg, ni vet, så skriver han till dem i sin förtvivlan och säger: jag skulle önska att jag just nu vore hos er så att jag kunde göra min röst rätt bevekande. Ty jag vet mig knappast någon råd med er. Ni ser, det var känsla, det var engagemang. Det var nöd för deras situation. Och han var frustrerad över att vara hänvisad bara till papper och penna. Han önskade att de kunde höra hans röst så att de kunde förstå vad han kände för deras situation. Att vara Guds vittne, det är ingen tjänstemannafunktion där Guds sanningar på ett byråkratiskt och formellt sätt förmedlas. Att vara Guds vittne, det är att känna för budskapet så som Gud känner för budskapet. Och det innebär att tvingas känna både smärta och glädje. Profeten Hosea har alltid imponerat mig i det här avseendet. Han var en person som kanske mer än någon annan i den bibliska historien kom att få uppleva på ett mycket konkret och påtagligt sätt vad det är att känna så som Gud känner. Hosea kunde identifiera sig med Gud och med Guds hjärta bakom det budskap han hade att förmedla. För i sitt eget äktenskap och i sitt eget familjeliv så fick Hosea uppleva en liknande smärta som den Gud upplevde när hans folk i trolös avfällighet löpte bort ifrån honom och efter andra gudar. Hoseas egen hustru blev honom nämligen otrogen. Och namnen på hans barn var en ständig påminnelse för Hosea om folkets otrohet och den stundande domen. Något om den historiska bakgrunden till den här boken. Enligt kapitel 1 så står det att Herrens ord kom till Hosea i Usias, Jotams, Ahas och Hiskia, judakonungars tid, och i Jerobeams, Israels konungstid. Hosea var verksam i det norra riket. Som ni vet att 931 vid Salomos död så kom riket att delas i ett norra rike och i ett södra rike med de 10 stammarna i norr och 2 stammar i söder. Hosea sändes nu i första hand till det norra riket och kom att tjäna som profet under en lång tid, kanske från 760 och redan ner till 715 före Kristus. En tid av en 40-50 år i aktiv profettjänst. Hans budskap gäller i första hand det norra riket med de 10 stammarna och Samaria som huvudstad. I Jerusalem satt ju hela tiden under de här århundradena efter Davids död alltid en avkomling till David på tronen i Jerusalem. Men i norra riket var det mycket annorlunda. Där ryckte man ofta åt sig makten genom sammansvärjningar och mordkomplotter. Och konungarna i Israel får i konungaböckerna, när vi läser om denna historia, får ständigt omdömet om sig: han gjorde vad ont var i Herrens ögon. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, ännu mer än det som hade varit före honom. Och så sker det en tragisk utveckling. Så hade det fortgått ända sedan den första konungen i det norra riket, Jerobeam den första, som var en av Salomos tjänare. När han fick makten i norr och lyckades få de 10 stammarna att skilja sig ifrån Juda och Benjamins stam i söder, så ville han förhindra dessa stammar att gå söderut och tillbedja i Jerusalem. Av politiska skäl förstås. Och för att förhindra dem att göra det så instituerar han en falsk religion och låter ställa upp en guldkalv i Dan och en i Betel och säga till folket: här är din Gud, kom hit och tillbed. Och han anställde också ett prästerskap att handha denna falska religion. Och så utvecklades detta och degenererade till det mest bedrövliga former av avgudatillbedjan och styggelser som Israels stammar kom att nedlåta sig till i detta rike och under dessa århundraden. Hosea kapitel 4 beskriver någonting om denna tragiska situation, om det moraliska förfallet som är en konsekvens av det religiösa förfallet. Nu har över 200 år gått sedan riket delades, och Herrens ord kommer till Hosea och han tvingas säga så här: Herren har sak med landets innebyggare, eftersom ingen sanning finns och ingen kärlek och ingen Guds kunskap finns i landet. Hur är det då ställt? Man svär, man ljuger, man mördar, man stjäl, man begår äktenskapsbrott. Det låter som GP:s första sida. Man far fram på våldsverkares vis, och blodsdåd följer på blodsdåd. Därför ligger landet sörjande, och allt som lever där försmäktar, både djuren på marken och fåglarna under himlen. Själva fiskarna i havet förgås. Höll man på med miljöförstöring då också? Det verkar som att människans rovdrift och rovgirighet Och syndfullhet påverkar negativt hela skapelsen, har alltid gjort. Dock, och här är intressant, dock bör man inte så mycket gå till rätta med någon annan eller förebrå honom eller förebrå ditt folk, som man bör gå till rätta med prästen och profeten, för de var falska. Du ska komma på fall om dagen, du präst. På fall ska också profeten komma om natten tillsammans med dig. Det är förbi med mitt folk, därför att det ej får någon kunskap. Prästerna underlät att förmedla ordet från Gud och lånade sig själva till att ge erkännande åt folkets syndiga väg, och tjänade pengar på det till och med. Men eftersom du har förkastat kunskapen om mig, så ska jag förkasta dig, så att du upphör att vara min präst. Israels funktion som en prästerlig nation skulle upphöra. Och så som du har glömt din Guds lag, så ska jag också glömma dina barn. Ju mer de har fått växa till, dess mer har de syndat mot mig. Av mitt folks synd föder sig prästen. Och i vers 12 har man halkat in på ren okkultism. Mitt folk frågar sin stock till råds och vill hämta besked av sin stav. Man kastade tydligen en stav som skulle ge utslag på grund av vilken riktning den föll då på marken, och det skulle då ge ledning åt deras beslut. En trolöshetens ande har fört en vilse, så att de i trolös avfällighet löper bort från sin Gud. På bergens toppar frambär de offer, och på offerhöjderna tända de offereld. Så blir era döttrar skökor och era söners hustrur äktenskapsbryterskor. Lät anställa sig i Balstemplen som protestuerade. För den formen av tillbedjan som bedrevs i landet gick ut på att offra sin oskuld. Det var bara att gå till templet och bedriva dessa sexuella akter för att, som man trodde, provocera gudarna också till sexuell aktivitet, så att landet skulle ge fruktsamhet och jordarna föröka sig. Men, säger Herren, jag kan ju inte straffa era döttrar därför att de är skökor, för männen, föräldrarna själva, är inte ett dugg bättre. Männen själva går ju avsides med skökor och offrar tillsammans med tempeltärnor. Så löper folket som inget förstår till sin undergång. Det här är den religiösa och moraliska situationen som Hosea kallas att träda upp med Herrens ord till. Och Hosea levde ju länge. Han såg hur Jerobeams son blev konung efter honom. Men bara 6 månader, då dödades han av Sallum genom en sammansvärjning. Sallum hann regera 11 månader innan Menahem genom en ny militärkupp tog makten till sig. Och under Menahems tid så försvagades landet och blev underlydigt Assyrien och tvingades betala skatt till Assyrien. Pekaja blev konung efter sin far Menahem, men han dödades efter 2 år i en sammansvärjning ledd utav en som heter Peka. Under Pekas tid blev många israelitiska städer intagna av assyrierna. Ni ser hur fienden mer och mer blir landet övermäktigt. Hosea, den sista av Israels konungar, inte att förväxla med profeten, han anstiftade en sammansvärjning mot Peka och slog ihjäl honom och satte sig på tronen i Samaria. Men han gjorde vad ont var i Herrens ögon och måste snart bli underdåning assyrierna. Då springer han till Egypten att hämta hjälp, men lönlöst. Snart står hela den assyriska hären och belägrar Samaria under 3 svåra år innan 722 staden faller och alla de 10 stammarna i norr förs bort i fångenskap. Det är den här tragiska tidsperioden som profeten lever och måste träda upp med ett ord ifrån Gud. Och Israels folk och konungar var utan ursäkt, ty Gud hade ju hela tiden sänt sina profeter för att varna dem för vad som skulle hända om de inte omvände sig, och för att vädja till dem att vända om och komma tillbaka till Guds hjärta. Men till slut blev måttet rågat och ingen bot fanns mer. Jerobeam den andre hade visserligen lyckats att vinna vissa militära framgångar då Hosea först började uppträda som profet och vidgat Israels gränser, och man befann sig i relativt lugn. Åtminstone de översta klasserna i samhället levde ett rent lyxliv. Det var relativt materiellt välstånd, och det är det som profeten Amos samtida med Hosea ju går så skarpt till rätta med folket för, att man ligger där i sina lyxmiljöer utan att oroa sig för folkets andliga skada. Och Hosea säger också: ju bättre det gick hans land, desto präktigare stoder, avgudabildstoder, reste han åt sig. Dit gick pengarna. Och himlen tycktes vara blå för Jerobeam. Men ändå så förkunnar profeten Hosea att åskmolnen hopar sig. Ingen ville tro det. Det står i Hosea: mitt folks håg står till avfall från mig. Och hur mycket man än kallar dem till den som är där ovan, så är det ingen som reser sig, ingen som tar emot, ingen som bryr sig om att vända om. Ju mer de har blivit kallade, desto mer har de istället dragit sig undan, säger Hosea. Israel följer efter balerna så som efter sina älskare. Israel är som en trolös hustru som har övergivit sin rätte man, trots att han hela tiden har följt henne och haft omsorg om henne i stor kärlek. Det var jag som kallade dig ut ur Egypten, står det i Hosea 10 eller 11. Det var jag som lärde dig att gå. Det var jag som bar dig i famnen. När du var ung, då fick jag dig kär. Men nu löper du bort ifrån mig som en vildåsna som vill gå sin egen väg. Som en obändig ko, står det, som inte vill följa den väg som Gud leder. Men för sin stora trofasthets skull kunde Gud inte bryta det förbund som han en gång hade ingått med detta folk. I 5 Mosebok 7 läser vi ju: Herren påminner Israel där: inte för att du var större än andra folk var det som Herren fäste sig vid dig och utvalde dig. Nej, ni är ju mindre än alla andra folk, ett litet slavfolk ifrån Egypten. Utan därför att Herren älskade er och ville hålla den ed han hade svurit med era fäder, det förbund han hade ingått med Abraham: din säd, Abraham, ska jag välsigna. På grund av detta förbund så förde Herren er ut med stark hand ur Egyptens träldomshus och förlossade dig. Så ska du veta att Herren din Gud är den rätte guden, den trofaste guden som håller förbund, och så vidare. Men det är just på grund av den här kärleken till folket som smärtan över dess trolöshet blir desto större. Kanske du vet vad det är att vara olyckligt kär. Om man bara slipper känslorna, så skulle man också slippa smärtan. Den som dock engagerar sig i en kärlek löper också risken att bli besviken och känna kärleken. Gud träder in, så att säga, i detta riskområde. Hosea 11 beskriver det ju så vackert som jag just citerade. Och det står också i den 8:e versen, när han just har uttalat en förestående dom: men hur ska jag kunna prisge dig, Israel, och låta dig fara? Inte kan jag prisge dig. Mitt hjärta vänder sig i mig, all min barmhärtighet vaknar. Ni ser konflikten i gudomens väsen. Vad ska jag ta mig till med dig, Israel? Israels handlande hade inte bara kränkt Guds rättfärdighet och helighet och därför måste få sina rättmätiga konsekvenser, utan samtidigt så längtar den kärleksfulla guden efter, på ett ivrigt sätt verkade som, att åter få bevisa barmhärtighet. Nu måste synden få sin rättmätiga gång, men jag längtar efter den dag då jag återigen ska få ta dig upp i famnen, sätta dig i mina knän, trösta dig och ge dig min kärlek och gemenskap. Budskapet till nationen måste alltså bli en blandning av dom och nåd. En blandning av avsky för synden och kärlek till syndaren. En blandning av stränghet mot syndaren och av villighet till barmhärtighet. Vem skulle på ett rättmätigt och rättvist sätt kunna representera Guds hjärtelag i det här avseendet och förmedla ett budskap blandat av sträng tillrättavisning och oåterkallelig dom och däremellan intensiva kärleksförklaringar och försäkringar om framtida återupprättelse och ett orubbligt hopp? Vem skulle kunna förmedla ett budskap så fullt av både smärta, av besvikelse, av vrede, av kärlek, av hopp, av barmhärtighet? Ja, det märkliga är nu, mina vänner, att Gud faktiskt låter en tragedi i profeten Hoseas liv bli både en predikan i sig själv, samtidigt som den formar Hosea till att bli ett passande instrument att förmedla detta budskap. Hosea får nämligen i uppdrag att gifta sig med en trolös kvinna, att skaffa sig en trolös hustru. Och det här bör då bäst förstås som att han blir ledd av Gud att gifta sig med en kvinna med trolös natur, och som sedan också kommer att visa sin trolösa natur när väl äktenskapet är ingått. Hon blir mycket snart honom otrogen. Men allt tycks börja bra. Hon födde honom en son, står det. Den är Gomer. Men där slutar också idyllen. För då kommer Herrens ord till Hosea och han säger: ge honom namnet Jisrael. Namngivandet i den hebreiska kulturen, det var en offentlig tilldragelse. Då vänner och grannar bjöds in och husfadern förklarade vilket namn barnet skulle ha. När han nämner Jisrael så ryggar grannarna tillbaka av förskräckelse. Jisrael, det var ju den plats som alla israeliter associerade till de ohyggliga blods- och våldsdåd som hade ägt rum där, allt ifrån den dag då Isabel och Ahab hade låtit döda bonden Nabot ute på Jisraels åkerfält, och där senare också Ahabs egen kropp hade kastats. Isabels blod hade runnit. Sedan skedde också denna fruktansvärda slakt ifrån Jehus hand av Ahabs 70 söner. Ohyggliga blodsdåd hade ägt rum på Jisraels marker. Och nu antyder detta namn som denne son får att Jisraels blodskulder måste betalas. Och det ska bli ett slut på våldet i Israel och på kungadömet i Israels hus. Det står: ty när en liten tid har gått ska jag hemsöka Israels blodskulder och göra slut på konungadömet i Israels hus. Det ska ske på den dagen att jag ska bryta sönder Israels båge i Israels dal. Dess militära makt ska bli förstörd och få ett slut. Så namnet på Hoseas förstfödde son blev en ständig påminnelse i hushållet och för profeten själv om Israels förestående dom. Jisrael, kom och ät. Alltid var det med en känsla av vånda som detta namn måste nämnas. Jisrael betyder egentligen Gud utströr, Gud utsår. Och det fick sin fullbordan i det att de 10 stammarna snart skulle utströs bland folken och försvinna. Dom skulle komma. Och så fort någon frågade Hosea: vad heter pojken? Så fick han ju anledning att förklara denna negativa sanning. Det var en ständig börda för honom. Och prövningarna skulle tillta. I vers 6 heter det att hon åter blev havande och födde en dotter. Men lägg märke till att det nu inte står födde honom en dotter. Och många tror att det möjligen kan betyda att Hosea inte var far till barnet, utan att det var en följd av Gomers begynnande trolöshet. Och när det var dags för namngivandet igen så förklarar Hosea för de närvarande: Lo Ruhama ska hon heta. Och åter ryggade man tillbaka i förskräckelse. Lo Ruhama, vilket ruskigt namn! Varför ger du henne ett sådant namn? Det betyder hon som inte finner barmhärtighet eller förbarmande. Jo, säger Hosea, så som Herren hade sagt. Därför att Herren säger att han inte vidare vill förbarma sig över Israels hus, så att han förlåter dem. I över 200 år hade Israels konungar haft möjlighet att leda nationen till bättring, men de hade alla gjort vad ont var i Herrens ögon, och de fortsatte med sitt avguderi. I stor barmhärtighet hade Gud hållit domen tillbaka och istället sänt sina profeter för att om möjligt få folket tillbaka till sina vägar. Men nu fanns det inte rum för någon barmhärtighet längre, förklarade Hosea. Även om det från den dag denne Ruhama föddes till dess att Samaria fall ännu var många år. Judahus däremot, stod det vers 6, skulle dock inte drabbas av denna dom. Herren skulle ge dem frälsning. Titta, inte genom båge eller svärd eller vad till kriget hör. Tänk om man kunde tro det idag. Dagens agerande från nationen Israel är en klar manifestation av deras blindhet inför vem Gud är. Här säger Gud, jag ska ge dem seger, inte genom båge och svärd eller vad kriget tillhör. Och när Samaria hade lagts i grus och assyriernas här kom ner och också omringade Jerusalem och talade stormodigt om att det här kommer att bli en munsbit för oss, ge er, ni Jerusalems invånare, så vet ni hur Hiskia går på knä i bön i templet. Och Jesaja profeten kommer, han var också samtida här, och förklarar att var inte orolig, Herren ska ta hand om saken. Och den natten så fick 185 000 assyriska soldater antingen se sig slagna eller drivna på flykten av Herrens direkta ingripande. Du kan läsa om det i Jesaja 37. Nå, Ruhama hade knappast hunnit bli avvänd, står det nu i vers 8, för en gomer åter blir havande och föder nu ännu en son. Men inte heller denna gången så står det att hon födde Hosea en son. Så möjligen är det också detta barn fött av en far som inte var gift med Gomer, alltså någon utanför äktenskapet. Och namnet som Herren bjuder Hosea att ge detta barn utgör något av ett klimax på den smärtsamma process som namngivandet hittills hade inneburit. Ge honom namnet Lo-Ammi, vilket betyder inte mitt folk. Ty, säger Herren, ni är inte mitt folk. Ej heller vill jag tillhöra er. Och det här var det svåraste av allt. Kunde ett mera tragiskt namn ges? Inte mitt folk. Varför kallar du pojken så? Och Hosea tvingades förklara gång på gång att det var det för att detta folk så hade förfelat sitt syfte under Gud att inte längre kunde kallas Guds folk. Och historiskt sett så fick det naturligtvis sin uppfyllelse när nationen skildes ifrån Gud och fördes bort i fångenskap. Kan du se den tragiska utvecklingen? Israel, domer förestående. Lo-Ruhama, ingen barmhärtighet den dagen. Lo-Ammi blir följden, inte längre mitt folk. Men det svåraste av allt var nog ändå för Hosea att allt oftare som kvällen och solen kröp ner i horisonten och kvällen kom över hemmet finna att platsen vid hans sida förblev tom natten igenom. Gomer var honom otrogen. Alla visste om det. Och så fort någon förde på tal profetens olyckliga äktenskap och familjeliv, så blev det ändå en ofrånkomlig och obehaglig påminnelse om folkets egen trolöshet emot Gud. Till Hosea kunde genast säga, men precis som min hustru är mig otrogen fast jag älskar henne, så är ni otrogna mot er rätte man, himmelens Gud, fast han älskar er. Och det budskapet gick hem, mina vänner. De visste vad Hosea talade om. Gud använde alltså tragedin i Hoseas äktenskap till och med som en mycket tydlig illustration på hela folkets situation. Men framför allt blev Hosea rustad för det budskap han hade att frambära.
Han kunde riktigt känna hur Gud kände det. Den smärta som Gud led när han såg hur offereldarna tändes, när man föll ner på knä inför förgängliga avgudar. Det folk som han hade uppkallat efter sitt namn, som han hade trolovat sig med, som han hade givit så underbara löften. Hur orkade profeten Hosea hålla på under så många år? Därför att också hoppet fanns där, och vi måste få säga det innan vi slutar. Lägg märke till vers 10. Direkt efter uttalandet om den förestående domen om Loami, inte längre mitt folk, så glimmade det till av ett underbart löfte, nästan som vore det i samma mening som han hade sagt: jag vill inte längre tillhöra er, ni är inte längre mitt folk. Men, står det, antalet av Israels barn ska bli som havets sand, och det ska ske att istället för att det som sades till dem, ni är inte mitt folk, ska de kallas den levande Gudens barn. Och Judas barn och Israels barn ska samla sig tillhopa och ska sätta över sig ett gemensamt huvud och ska dra upp ur landet. Till stor ska Israels dag vara, tydligen också då i bemärkelsen en samman, att Gud utsår välsignelse istället för dom. Då ska ni kalla era bröder Ammi, mitt folk, och era systrar Rohama, hon som finner barmhärtighet. Ser du hur Gud inte, han kan liksom inte bara stanna vid denna tragiska dom som är ofrånkomlig. Han måste också påminna om de underbara löften som finns för framtiden. Vem är skickad att frambära ett budskap från Gud av det här slaget? Jo, den som känner vad Gud känner. Observera att Gud till och med kan använda prövningar och tragedier i våra liv för att forma oss till tjänliga redskap. Kanske vi inte så rädda skulle vilja fly ur varje liten prövning om vi förstod att Gud till och med kan använda det som är ont till att fostra och forma oss för sina tjänliga syften. Vad är det egentligen som ska få oss att känna mer nöd för världen? Vad är det som ska få oss att känna mer nöd för våra grannar, släktingar och människor utan Kristus? Vad är det som ska ge mer näring åt vår villighet att vittna, åt vår inspiration och uthållighet i bönen? Ibland känner jag mig som Jona, som Gud fick till rätta visa när han satt där och tjurade därför att resinbusken hade ätits upp av maskar under natten och han inte längre hade något att skydda sig för den brännheta solen med. Och han satt där och önskade sig döden. Och Gud säger till honom: Jona, du ömkar dig över en resinbuske som du inte har haft någon möda med. Det var jag som lät den växa upp. Ska då inte jag ha medlidande med Nineve, Jona? Den stora staden där 120 000 människor bor. Här satt Jona och ömkade sig över en liten buske och förstod så lite av Guds hjärtelag. Ett hjärta som grät och kände nöd för en hel världsstad. Hur är det med oss? Vad känner vi för Göteborg? Eller är vi mera ängsliga om vår lilla lott, vårt lilla hus, vår lilla bil, vårt lilla sommarnöje? Och mer i nöd när någonting går snett där än när vi betänker den andliga situation som är för handen i vår stad. När Jesus såg folkskarorna ömkade han sig över dem, till han såg att de var illa medfarna, så som får utan herde, och han talade till dem. Paulus säger: jag talar sanning i Kristus. Den heliga ande bestyrker det. Ty jag är fylld av sorg, säger han, och mitt hjärta plågas ständigt. Varför då? För hans medbröder judarna inte ville ta emot Kristus. Oh, jag skulle önska att jag själv fördömdes och skildes från Kristus, om det skulle kunna hjälpa mina bröder och stamfränder. Vad finns den nöden hos oss? Kanske det är någon här idag som börjar få sitt hjärta lite uppmjukat, lite mer känsligt för den helige ande, som suckar och våndar och med svartsjuk kärlek åtrår att ta sin boning i människan. Det var den skotska reformatorn och väckelsemannen John Knox som bad på 1550-talet: Gud, ge mig Skottland, annars dör jag. Och så började väckelsen brinna för en människas nöd. Vad finns den nöden hos oss idag? Känner du något av vad Gud känner? Låt oss be om den nåden att få bära något av nöden i Guds hjärta. Amen. Fader, vi känner nog behov av att bekänna vår likgiltighet inför människors andliga tillstånd. Vi ber om förlåtelse för vår självupptagenhet och hur vi ropar snabbt när någonting drabbar vårt eget materiella lilla rike. Förlåt oss att vi känner mindre bekymmer för vårt folks andliga skada. Gud, ge den här församlingen nöd för Göteborg, den stad där vi lever i och är satt att vara ett vittnesbörd, ett ljus. Herre, res upp profeter som Hosea ibland oss, som i stor kärlek kan förmedla Guds sanningar så att människor förstår att vi känner vad vi säger. Förbarma dig över oss, Herre, och låt oss den här hösten som snart kommer få se hur du välsignar oss, därför att vi vågar ta till oss någonting utav den nöd som du känner och som du bär på ditt hjärta för vår omgivning. Amen.